Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Avsnitt 43. Rulla vinjetten. Välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Ni som följer mig på Instagram, ni vet att jag försöker träna och jag lägger upp bilder och jag har liksom försökt hitta tillbaka till den här träningspeppen som jag hade innan sommaren. Och det har varit svårt. Det har varit jättejobbigt. Jag har haft en jättebra sommar. Men alltså för att starta mig själv ibland så blir det som så att jag får köpa någonting, jag får fixa någonting, jag får greja. Och nu så, som någon sa till mig, välkommen till 2016. Jag skaffade ett par Bluetooth-hörlurar. Bluetooth, det låter jävligt snidigt. Men som man bara hänger runt halsen. Och alltså jag har tänkt så här, skitdåligt ljud, att det skulle vara det i såna. Men det var det inte. Det var jättebra ljud. Alltså bättre ljud än de andra lurarna jag hade. Och de satt där de skulle när jag sprang. Men ni såg det kanske i morse. Att jag la upp en bild på det. För det här spelas in nu. Några minuter, kanske någon timme innan det läggs ut på onsdagen. Så ni kanske såg det. De som såg det var faktiskt de som tillverkar hörlurarna. Och de har hört av sig under dagen. Och så här är det. Ni får rabatt. Ni blir sponsrade typ av dem. Det blir bra för er. Men så här, ni går in på studiosweden.com och så hittar ni lurar där. Och där kan ni skriva in rabattkod som är du får vila sen i ett. Alltså som du får vila sen fast utan rundningen över året. Du får vila sen 15. Det är viktigt. I ett. Du får vila sen 15. Jag lägger upp det där runt avsnittet. Ni kan gå in där. Där blir länken och där blir alltihopa. Men då får ni 15% för att jag har såna. Bra va? Jag tycker det är och allvarligt. Det är riktigt bra grejer. Jag är så jäkla nöjd med dem. Men så nu var jag ute och sprang igen. Och jag kommer springa med nu för det här var skitbra. Så ja. Jag tackar studio och era vägnar. Tack. Hoppas ni köper dem nu. Så. Det var det. Som sagt, jag har börjat komma igång. Nog om mig, tycker jag. Nu kör vi. Dagens gäst. Det här är ett avsnitt som spelades in innan sommaren. Och det var via Skype. Och det var lite avbrott och sånt här. Men gästen är ju känd och ibland kan man tro att nu har han blivit kändis för att han är på tv, men han var golfare innan det, men egentligen så var hans pappa känd på tv. Jätterörigt. Och nu är hans dotter och sångerska, men det är ju egentligen entertainment de håller på med. Hängde ni med på det? Jag är lite speedad idag, jag är lite så här. Wow. Men i alla fall, jag ska inte dra ut på det här mycket längre. Det finns jättemycket att säga om honom. Han är en pratglad kille och han... Ja, det blir ett härligt snack. Han har varit med länge. Det kommer att bli jättemycket golfprat. Jag är inte jätteduktig på golf, men jag har lärt mig en hel del och jag förstår det bättre. Så häng med bara. Så det blir väl inte mer än att lyssna. Så här är det. Inspelat i början av sommaren. Via Skype. Jag ger er Jesper Parnevik.
Hej!
Hej där! Jesper Parnevik här.
Ja, trevligt. Du ska prata lite träning med mig idag, tänkte jag.
Ja, det funkar bra det. Jag har precis varit och tränat faktiskt på golf visserligen. Men ja, jag faktiskt körde i gymmet i morse också. Så jag är faktiskt fulltränad idag.
Du har kört din kvot idag?
Ja. Ja, den brukar visserligen vara ingen gräns på min kvot. Så det blir säkert mer senare, men just nu känns det klart i alla fall.
Hur mycket tränar du egentligen? Om man säger träning.
Jag har alltid tränat väldigt mycket. Jag tror det beror på att jag var inte så jävla bra på golf egentligen. Det var ju mer bara en rolig grej att börja, för farsan var ju golftokig, så här, riktigt golftokig på 70-talet. Det var ju Sven Tumba som introducerade han till golfen. Golf var ju, som man säger, det var ingen som spelade golf när jag började med golf. Sverige var ju ganska en ny sport. Som sågs mer som en sån här lite töntig moderat bandy variant. Men sen var det ju en jäkla, sen kom ju Sven Tumba och blev kär i golfen. Och jag tycker ju själv att golfen är de bästa spelen som finns av alla idrotter, får man säga. Det täcker det mesta, tycker jag. Men det tog en tid för svenskarna inse det. Sen då var det ju min farsa biten på grund av Sven Tumba. Tvingade på honom att prova då. Och min farsa var ju tokig i golf och började gräva upp gräsmattan på tomten och byggde bunkrar och köpte flytande ranchbollar. Så jag var ju mer eller mindre tvungen att testa det där då. Och jag hade väl ingen sådär jättetalang för det, så jag hade väl handikapp 26 när jag var 13 år.
Men höll du på med någon annan sport innan det då?
Ja, det blir som alla, som de flesta gjorde. Man höll ju på med fotboll och tennis och squash och pingis och judo och slalom och löpning och man testar ju precis allt, kan man säga. Hockey körde jag, men jag var jävligt dålig på skridskor, måste jag säga.
Okej, det sitter med i händerna än i fötterna.
Ja, jag körde på insidan lädret för det mesta, så var jag bara ge upp det där för ganska snabbt. Det var väl kanske mina muskulösa vaders fel, jag vet inte.
Ja, det vi säger det.
Ja, men sen började jag spela lite, sen åkte jag faktiskt på ett juniorläger och blev lite biten när det var ingen min skola eller min kommun eller min, ja. Det var lite trist spela med föräldrarna och sådär. Och så jag åkte jag på sommarläger och träffade lite andra polare som spelade golf. Och då var jag biten. Sen började jag spela lite tävlingar och sådär. Och på grund då att jag var kändisson, om man säger så, Bosse Parneviks son, så fick jag ju alltid lite uppmärksamhet när jag åkte på sån här Colgate Cup, fanns på den tiden, som är lite som
Kalanka-kuppen.
Kalanka-kuppen, TV-pucken och så här. Ja, det var precis, något ja. På den nivån, men jag kom ju alltid sist i de där i början då, och då, men jag fick alltid lite uppmärksamhet för jag var med, och då tyckte jag det var lika bra att börja träna. Och sen så
hur kände du då? Alltså, ville du bli bättre för att du fick uppmärksamheten?
Ja, det kände jag. Liksom, kolla på mig. Om ändå folk ska veta vem jag är här, då kan jag lika gärna bli bra på det här. Ja. Men sen när jag började träna så passade det mig jävligt bra. Jag gillade mycket lagsport och sådär i skolan, innebandy och sådana här grejer. Vad jag gillade med det var just det grejen att man kan bestämma själv hur mycket man kan träna. Det var inte så att det var uppställda, ska man säga, lagtider då för laget och så vidare med, som man måste hålla sig till. Man kunde ju träna hur mycket man ville själv då. Det passade mig ganska bra, så jag kunde ju stå och nöta hur många timmar som helst om dagen. Och sen blev jag bättre ganska snabbt sen, så jag hade väl scratch typ när jag var 15. Men jag har alltid gillat att köra järnet när jag provar grejer. Samma sak med om det är fysträning eller om det är vad det nu kan vara. Så det har alltid bara blivit så. Så jag har alltid varit känd på touren så här för träna en av de mesta, för jag och VJ Singh då brukar väl stänga de flesta rancherna när vi var ute på tornorna.
Men hur är det med den här, utan att låta fysiska träningen, för att man säger många av de riktigt bra golfarna som har varit förr i alla fall, det har ju inte varit världens utåt sett synligt mest vältränade killar liksom.
Nej, det var ju annorlunda förr, om man säger så. Alltså
John Daly och
ja, men när svenskarna kom ut där, om man ska säga när golfen började slå igenom internationellt för svenskar, det var ju på mitten på 80-talet där, när Ove Sellberg och Magnus Persson och de här killarna kom ut då. Och vi svenskar var ju kan man säga först med att börja träna väldigt på alla områden inom då, om det var fysträning, mentalträning eller och så vidare då. Och man ska säga golf på den tiden, det var ju var mer en livsstil. De som reste runt på tornen då, de blev också oftast proffs väldigt unga. Och de tjänade inte några direkta pengar på tornen, så det var mer som man, ja, ungefär som man var reseledare och sånt där. Det var mer den livsstilen, så jag menar. Och de som var riktigt bra då, de var ju riktigt bra, men det var inga som egentligen tränade så jäkla mycket heller. Och det var helt annorlunda klimat. Men sen kom svenskarna och sen började alla märka då att de nya killarna i nästa generation började bli jävligt bättre, var mycket bättre än vad de, och de var starkare och sådär. Och sen blev det vanligare då. Så det är bara ett nytänk i spelet. Och sen ser man ju på alla spelare idag, så är det ju helt annat. Nu är de ju, spänder de nästan lika mycket tid på gymmet tycker jag som de gör på ranchen. Och det kan gå till överdrift ibland också, men man kollar killar på som Tiger eller som Jason Day då, som är världsetta och så vidare. Det är ju riktigt fulltränade idrottsmän, de flesta av dem. Sen är det vissa som klarar sig ganska långt på talang, som John Daly har nog inte gjort många timmar i gymmet, om man säger så. Det har du helt rätt i. Han är ju en jäkla talang, alltså jävla vad. Han kan ju glida upp på första tee lite halvbakfull och utan sån provsving och ändå sitter kroppen som en oljad jäkla. Ja, det är helt otroligt faktiskt. Men det funkar inte för alla. Så förr i tiden, man säger så här 70-talet och så vidare, då var det mycket festande och så där på helger och så vidare. Så det var en helt annan sport kan man säga på ett sätt. Eller helt annat sporttänk i alla fall. Nu är, vad ska jag säga, konkurrensen är alldeles för hårt sista 25 år för att man ska kunna klara sig om man inte kör fullt ut på alla områden.
Är det mer prispengar nu? Är det mer pengar i själva sporten nu än vad det var då? Har det blivit en mer...
Ja, det är otrolig skillnad. Det är...
Kan det spela liksom roll att, att det ligger mer? Det står mer på spel än vad det...
Ja, det är lite på det faktiskt. Att det var, om man säger förr i tiden så tjänar ju proffsen, de tjänar ju nästan sina... pengar till sina kostnader då. Jag menar, golf är annorlunda på det sättet att om man säger lagsporter eller till och med tennis, så är det ofta tävlingar eller lager som betalar för resor och hotell och mat och sånt där då. Och i golf i alla år har ju alltid golfaren själv betalar för det och liksom mer chanser på att åka ut och tjäna lite pengar och så vidare då. Förr i tiden då så var det mer att de tjänade sina pengar på nästan på onsdagsprogrammen eller då fick de en liten slant för med där. Ja, för jag kommer ihåg när jag kom ut och började spela på Europatouren där, då tror jag inte var mer än, ja, det behövde nog inte mer än 4-5 000 pund för att klara ditt kort efter ett år, och det är ju inga pengar direkt så. Det går man knappt runt på, om man säger så.
Absolut.
Och jag tror när Ken Schofield började på Europatouren på 70-talet, så tror jag faktiskt, ja, det kan vara så att det var hela, om man säger med hela prissumman för hela året var typ, ja, 1 miljon pund och sådär. Det var ju väldigt lite för alla tävlingar på hela året, så det var ju, som sagt, det är en jävla skillnad nu när killar går runt och vinner 1-2 miljoner dollar om de vinner en stor tävling då. Och det har ju ökat väldigt mycket de sista 20 åren får man säga. Och det har blivit mer då, eftersom för, om man säger inom sport, så har det blivit mer en global syn på varumärken och företag och så vidare. Och golf har passat väldigt bra in i det här i alla år, genom att det är en så nära kontakt man kan ha med sponsorer eller partners och så vidare. Det är ju inte, sponsor en tennisturnering så får du inte gå in och lira med liksom Björn Borg på den tiden på Wimbledon, utan, men i golf och spelar du ju provan på onsdagen, du får ju spela med alla spelarna, du får ju träffa alla spelarna och så vidare. Så det är helt annat tänk där sedan dag ett, och jag tror det är det som har funkat väldigt bra då med företagen globalt, att det varit ett utbyte som har funkat väldigt bra. Och just därför då har det gått upp i prispengar. Och sen har golfen klarat sig väldigt bra imagemässigt kan man säga under alla år.
Är det inte varit mycket skandaler alltså?
Det har inte varit mycket skandaler. Det var väl... Det är... Ja, och de så... Jag kommer ihåg när jag blev proffs där, det var ju många företag rädda på den tiden liksom att satsa, speciellt på en individ då, för det var väldigt farligt för sitt varumärke då, om det skulle gå någonting fel.
Ja, det är lätt att sänka med
ja, just det, får man
en snabb
fokusera på en spelare. Så de flesta företagen hade ju lagsport som tänkt då, liksom. De kunde dölja om någon eller spelare gjorde bort sig, så kunde de gömma sig under laget ändå, om man säger så då. Men sen har det blivit att golfen har haft väldigt bra image nu och fortfarande har det genom alla år. Så det är, ja, det är många företag som gillar hela det klimatet.
Men om man pratar träning där igen, hur tränar man för golf? Alltså jag spelar ju inte golf själv. Hur ser fysträningen ut för golf? Alltså jag förstår att man ska stå och slå och man ska hitta svinget, ja, och det här. Men man kan ju inte vara hur stor som helst.
Det är ju jobbigare än vad man tror, om man säger så. Mm. Det är ju, om man säger så här, Micke Pernfors som torskar mot Ivan Lendl där i franska öppna på 80-talet någon gång, slutet på 80-talet.
Ja, 88 då någonstans.
Han gick caddy åt mig en gång på USA-touren och någon gång slutet på 90-talet där. Och han körde ju fortfarande mycket, han var ju aktiv då som tennisspelare och så vidare och körde ju fortfarande hårt. Och han var ju visserligen bara en bagge, men han var ju helt slut varje dag. Och sen han förstod inte hur vi kunde träna så mycket som vi gjorde golfare. Liksom. Han sa liksom tennisbilarna, de körde ju något pass på morgonen och något pass på eftermiddagen. Sen fick det räcka liksom. Sen var de klara för dagen. Mm. Men han hade aldrig sett att andra idrottsmän köra så här 10-12 timmar om dagen. Så han var helt chockad. Och ja, man går ju, det blir att man går en mil, en och en halv eller någonting där man, under dagen och så vidare. Sen är det ju ofta backigt och varmt och så där. Så det är väldigt viktigt att man har bra kondis, alltså man blir trött ganska fort. Mm. Och det ser man ju, det kan man ju tycka med, om man ska säga precision, andra precisionssporter, varför ska de träna fysik för? Men det är också mycket för att man håller det mentala, så fort man blir fysiskt trött så tappar man ju det mentala också.
Ja, ja, det är liksom så fort du får upp pulsen så börjar man bli lite svajig.
Ja, och blir du fysiskt utmattad då tappar du fokus med en gång. Så ja. Jag gick på golfgymnasiet för Danderyd. Vår fystränare där, han var egentligen inte den på golfklubben, men han var ju väldigt mån om att vi skulle springa då. Så vi sprang ju Lidingöloppet och sådana där grejer och körde ju, jag vet inte hur många mil i veckan var ute och sprang. Vi sprang både om det var djupsnö eller om det var vår, det spelade ingen roll. Och så det har jag alltid haft med mig där och allt med att få upp flåset. Och det är de flesta tränar så nu. Och sen som i alla sporter, självklart ju starkare man är desto bättre är det. Men det är ju inte en muskelbyggarsport på det sättet. För det är ju ändå, koordinationen är så pass viktig. Så du kan ju inte bli för stor, för snabbt och så vidare. Ungefär som man blir tonåring, man växer för snabbt. Så ja, försvinner koordinationen ganska fort. Och det märker man ju på yngre, om man säger killar och tjejer i tonåren som växer fort, alltså det går jävligt fort i
handbasket. De går själv liksom.
Ja, och det är så har jag sett många golfare som har tränat för hårt fys, alltså om man säger gymfysik då, när man pumpar, lyfter järnskrot och så vidare då. Att det kan bli lite, att man tappar lite koordinationen och så det är mycket, med styrka och smidighet får man säga.
Ja, man får ju gärna känslan av att man vill vara stark och slå långt, att man tjänar jättemycket på att slå långt och att man ska vara stark för det, men det känns...
Ja, golfen har ju blivit mer en explosionssport, om man säger. Det är ju mycket explosionsträning nu för tiden. Utrustningen har gjort att man har lite mer utrymme för missar idag, om man säger. Golfklubben har blivit lite större och så vidare, så man kan ju svinga hårdare och mer fullt på alla slag idag, så man kanske inte kunde lika mycket förr i tiden då, så då var det mer bara precisionen. Så men de bästa idag, de slår ju väldigt långt om man säger så, så det är svårt för lirare som kanske kunde klara sig på 80-talet genom att bara slå väldigt rakt och så vidare. De har ju svårt att komma fram idag på samma sätt som de kunde förr då. Sen det är ju väldigt många i toppen som slår extremt långt och då måste du få upp explosionen. Så det blir mycket upphopp och mycket sån här, ja, explosionsträning då får man säga.
Och det gör du i gymmet då eller?
Ja, precis. Och sen är det ju mycket bara underhåll och hålla. Golf är ju en enorm sliten, sliter ju väldigt mycket på kroppen. Det är väl den sporten som sliter mest på kroppen skulle jag säga av alla sporter.
Du har ju haft en ryggskada själv.
Ja, men jag har opererat båda höfterna också och... Mm. Han som då började, heter Mark Philippon, han var ju kirurg i massor, men kommit på ett nytt sätt att göra de här ingreppen på. Och han har jobbat mycket med hockeyspelare, baseballspelare och så vidare. Men han sa ju det, golf är ju klart överlägset på slitningsskador för höftkulorna och höftskålen. Och de nöts ut ganska fort, för det är ju, om man ser varje slag man slår så hamnar ungefär 3 gånger kroppsvikten då på höfterna. Och eftersom vi nöter så jävla mycket så gäller det att hålla sig stark i, speciellt i ytterlägen då, så man inte börjar slita på både ledband och själva, ja, fästen och så vidare.
Ja, men för det känns ju inte som världens mest naturliga rörelse, golfsvingen.
Nej, det är ju väldigt ensidig, men... och det är också en annan anledning att man ska träna mycket fysik då. Det är att det är väldigt lätt att få ryggskador så på grund av att man, ja, rörelsen händer ju, man säger, explosionen händer ju bara åt ett håll hela tiden. Om du då är högerspelare och slår från höger till vänster då, så sen finns det ju vänsterspelare och så vidare också, men om man säger belastning hamnar så oftast bara på en sida, och då gäller det ju att balansera upp kroppen genom just då att köra träning då, så att man inte får... Om man kollar på tennisspelare som har oftast ena rumpskinkan är två dubbelt så stor som andra rumpan och så vidare. Golf är mer rygg. Men ska jag vara ärlig så tränar jag inte lika hårt nu som jag gjorde förr. Jag har ju varit ganska manisk med allting jag gör på det sättet. Och jag försökte ju alltid haft liksom... vad ska man säga, inställningen att man kan tvinga sig till det mesta här i livet genom att kämpa hårt och så vidare. Men efter alla skador jag hade så märkte jag efter ett tag att det hjälpte inte alltid att försöka...
Hur tränade du efter operationen egentligen?
Jag har opererat båda höfterna, och det har varit samma, ska man säga, sjukgymnastik till båda. Den första var faktiskt 2000 där, och då... Jag har ju... Det är bra med släkt ibland, för jag har ju en syster då, som heter Jessica, som jag skulle vilja säga är väl en av Europas bästa sjukgymnaster, så hon har hjälpt mig alla de här gångerna, vilket har varit en jävla tur. Och företag som heter 1080 Motion, de kör liksom deras grej att man måste, när man ska ha sjukgymnastik så är det efter skador, så vad många idrottsmän gör felet är då, att det är att man typ sätter sig på en sitt, så kör man liksom benspark bara i ett led om man säger. Man måste ju träna då både horisontalt och vertikalt och i rotation och så vidare, och så man når alla olika lägen som man gör i sin rörelse då, om det är basket eller om det är fotboll. Det är väldigt lätt att man sliter ut i knä till exempel, och så sitter man och bara tränar på i en rörelse, och så helt plötsligt tar man ett steg åt sidan och slår skadan upp igen då.
Ja, precis. Det är ju en 3D. Kroppen är ju en 3D-modul.
Hon var liksom först med nästan 3D-träning, om man säger, så för att bara verkligen fokusera på övningarna som verkligen berör alla lägen då. Så det var ju, i början var det då mycket bara få igång rörelsen och så vidare. Och sen har jag gjort mycket övningar till mig där man är just mån om att man utfall, men även utfall i olika vinklar då, åt olika håll, och få olika liksom rörelsemönster där man verkligen tränar då i 3D hela tiden då. Och det har man ju märkt i golfen är ju extremt viktigt, så för man en golfrörelse som vi sa är ju inte världens naturligaste rörelse, då gäller det ju verkligen att man rör sig, man tränar sig i alla plan, för det är ju både då, om man ska säga, det blir som en cirkel rotationsrörelse, men sen sker ju väldigt mycket horisontal flyttning och vertikal flyttning också i kroppen. Man sparkar ifrån med benen uppåt samtidigt som man försöker få ner armarna neråt och så vidare. Så det är ju...
man sträcker dem åt alla håll.
Ja, det är precis. Man rör sig åt alla liksom håll, och därför är det väldigt vanligt med skador. Då att, ja, ungefär som vi snackade förr i tiden så var det inte så vanligt att man tränar fys överhuvudtaget med golfer. Då. Så det, ryggskador sen har ju varit väldigt vanligt. Och sen då på grund av att jag har tränat så jävla mycket så har jag slitit ut vissa leder. Och det är inte mycket åt. Men som sagt, så det har varit väldigt tacksamt då att hon har det här som vi kallar för 3D-tänket då. Mm. Och hon har haft från dag ett. Och det har jag haft mycket nytta av då genom åren.
Men hur var det rent mentalt och liksom börja bygga upp
men då
det här igen?
Eftersom jag alltid haft den här, vad ska man säga, lite Wassberg-Gunde-mentaliteten, att det bara man kör tills man dör ungefär. Så, och det har jag märkt att det var inte alltid bästa receptet då för att ta sig tillbaka, utan jag ville ju helst bli frisk på 2 dagar då. Och så det var ju mer att min syster Jessica fick säga åt mig lugna ner mig och faktiskt vila någon dag då och så vidare. Och det har vi lärt mig nu lite på sista åren. Och man kanske inte kör så jävla extremt då, men ja, väldigt viktigt för mig även idag då, även fast kroppen känns så bra den har känts sista 10 åren i alla fall just nu, så är det ju, måste jag hela tiden hålla i träningen och köra mina övningar varje dag. Och liksom, har jag en start till klockan 7:30 på morgonen till exempel, då är det bara, då måste jag gå upp i 4:30 då, så man kör mitt schema och går igenom det varje gång, för annars känner jag mig, annars blir jag ju fortfarande väldigt stel snabbt, alltså om jag slarvar så blir jag ju stel snabbt.
Har du någon PT då som du kör här med, eller det?
Ja, det är mest min syster Jessica då som ger mig övningar, och sen blir det ju olika då för att bara växla lite, så lite olika övningsmönster och så vidare, men det är, jag har ju min lilla rutin nu kan man säga, som jag känner de här övningarna, det är de här måste jag köra i stort sett dagligen, annars så, ja, så blir jag stel och så vidare. Jag hade ju ischias i massa år då, och då blir det ju, och det blir ofta då att man, det svåra är ju att lista ut liksom hur man ska göra för att få bort dels informationen, men dels få tillbaks då att muskeln blir aktiv igen, för ofta så blir det att man går runt, man jobbar runt sin skada. Jag gjorde till exempel första skadan jag hade, första gången jag opererade höften, det var ju att man kämpar vidare lite för lång tid då, och sen börjar man svinga lite runt det här problemet, och så gick man och halta lite och så vidare. Då tyckte man, det här går vi över den här skiten. Det är väl det som man ser, ja, i de flesta sporter faktiskt, att man går lite för långt innan man tar tur med problemen. Men de flesta har ju blivit väldigt bra på, om man säger prehab istället för rehab nu för tiden, att man tar hand om sådana här framtida chanser att bli skadad på olika sätt, och att man tränar det från början istället.
Hur är det egentligen? Om man nu säger, vi pratade lite grann innan om pengarna i sporten och sponsorer och så här. Hur måna är sponsorerna om sina idrottsmän, om sina golfare, att de ska...
Ja, där har de faktiskt, det är en bra poäng faktiskt. Men det har aldrig varit med om att något företag eller någon sponsor har gått in och sagt, ja, hur mycket tränar Jesper när han går upp på morgonen och sådär. Det borde de ju fasen göra faktiskt. Det är ju en jävla bra att inget företag har tänkt så brett, om man säger så. Det borde ju vara en av de grejerna man var mest mån om, att deras, som man säger, reklampelare håller sig friska. Men det har jag faktiskt aldrig hört. Däremot... Nej, men det var en jävla bra idé. Det är kanske många som hoppar på det nu i företaget. Kräver det från kontraktet nu att man måste gå upp viss tid på morgonen och köra?
Ja, precis. Du måste liksom hålla dig i form, för du ska hålla... Vi betalar dig, du ska vara vår. Det ska, ja, se bra ut det här liksom i många år fram.
Sen har ju golfen, ja, det finns ju vissa, om man ska säga, riktiga talanger som du säger, de som kanske inte är så jäkla tränare, som har klarat sig långt en gång på rent, ja, bollkänsla, ja, rent talang och så vidare, och, men de blir färre och färre. Det är, vissa kan ju hålla sig kvar, men att nå den absoluta toppen som man kanske kunde göra förr, det går inte idag, om man säger, om man inte kör ja, alla aspekter på träning, så är det väldigt svårt att ta sig fram idag. Konkurrensen är ju otrolig alltså.
Spelar man med nu också? Oftare?
Nej, men det tränas ju mer, både fys och med själva träningen på banan, eller på att slå bollar. Det nöts ju mycket mer idag. Bara på grund av att allt är så mycket mer organiserat. Det finns ju mycket bättre driving range, det finns ju bättre, man har mycket bättre förutsättningar där att träna. Om man säger, när jag började, då var det ju mer att hitta en äng någonstans som man fick klippa upp lite, så stod man där med sina påsebollar, så fick man ju plocka upp dem igen då. Så det tog ju bara en timme det, och sen fick man gå tillbaks. Och visserligen var det bra för fokuset, man såg ju till att man slog rakt istället för, men nu...
Ja, man ville inte ha så stort område att springa runt och samla bollar.
Ja, och det var ju de många tävlingar hade ju knappt driving range bollar och så vidare, så spelarna reste ju med sina egna baggar med golfbollar och träningsbollar i då. Mm. Så det är ju helt annorlunda nu på tävlingar, så är det ju liksom, ja, det är väldigt, vad ska man, väldigt bra träningsområden, men sen är det ju då också att det är, ja, man bara går och hämtar nya hinkar, nya bollar, det är ju nya fräscha bollar på varje tävling, och det bara står där och nöta. Det är Det är inte så att morgonen tar slut helt plötsligt. Så det blir mer att man tränar mer nu. Men mest då för att det är, ja, förutsättningarna är så mycket bättre. Och att det är lättare att träna idag. Det är bättre att hitta träningsområden. Det är lättare att hitta driving range och så vidare.
Men är det någon skillnad där mellan USA och Sverige till exempel?
Ja, det är ju väldigt, det är faktiskt stor skillnad. Det är många klubbar som fortfarande... Och sen beror det på klimatet också. Vi har ju bara vissa månader på sommaren där. Och visst är det söderut så kan man även spela vintertid. Även fast man kanske inte borde göra för både kallt och regnigt. Men det är många barn som har mattor och ganska dåliga drivningsbollar och sådär. Det är ju vanligare i Sverige än vad det är då i USA. Mm. Om man säger klubben som jag är medlem här på då, de har visst väldigt många proffs. Jag menar Tiger är medlem där, Dustin Johnson, Ricky Fowler, vi är väl 20-25 stycken. Så där finns det alltid nya fräscha Titleist-bollar. De har ju alltid nya fräscha Titleist-bollar som det bara står och ösa på. Då blir det att man tränar lite mer, det är helt klart. Och sen när man har schyssta närspelsområden och sådär som är uppklippta och mer som det är på tävling då och så vidare, så är det ju lättare att träna mer nu på det sättet.
Vilket är roligast att träna då? Är det roligast att träna något som du är bra på för att bli ännu bättre på det? Eller är det roligare att träna upp något svaghet?
Jag vet att det är många som tror att golf är roligt, men fråga vem som helst spelar golf så är det inte så jävla kul egentligen. Det är rent... Jag skulle förklara med det att det är rent sån här hatkärlek. Alltså det är mer som en... Ja, de som blir bitna i golf, det blir mer som de går mer en kult eller blir religiösa eller sånt där. Det blir ju... Det är någonting man fastnar för bara som, och det är, jag tror det beror också på att golf är så jäkla svårt. Det finns ju väldigt många, vad man säger, hockeyspelare, basketspelare, tennisspelare och så vidare då, som kanske efter de har kört sin karriär och börjat spela golf, och de blir ju väldigt chockerade hur jävla svårt det är då att bemästra. Ja, golf är, ja, men det, och sen är det en förnedrande sport också. Jag kan inte tänka någon annan sport där du kan liksom vara i så pass form. Jag menar, har du det i fotboll eller hockey? Alltså, menar, dels har du lite lagspelare visst som du kan rädda dig idag till dag om du har en liten halvdålig dag. Men då kan du liksom få in mål i rätt ögonblick och bli matchhjälte ändå, men golf är konstigt på det sättet att du kan ju känna precis som fan, nu har jag det här. Alltså nu vet jag hur man gör det här. Och sen dagen efter så går det helt åt skogen. Man undrar, vad fan hände nu då? Men det är väl det som är lite dragkraften till de som blir bitna av golf. Det är just då att när det är som värst så dyker oftast upp det här schyssta slaget. Precis som amatörer då, som har spelat ett hål. Sen på sista hålet får de till en jäkla drive och bara... Wow, det här, ni måste ut och lira imorgon igen. Och det är väl det som är kraften i golf, att man blir så jäkla...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Högt på det. Det är ju...
Är det spelberoende?
Ja, det är nästan som ett spelberoende faktiskt. Det blir nästan så här tvångstankemässigt. Det är svårt att förklara. Man måste... Som jag säger till många som kanske vill fundera på att börja och så vidare, ja, då får man ju bara beredd på att fastna för det här. Och då är det ju så. Då är ditt liv golf sen. Så är det bara. Men det är ju en väldigt bra... Jag tycker det är en väldigt bra sport. Alltså, det är ju inte... Man lär sig väldigt mycket om sig själv, man lär sig disciplin, man lär sig liksom ta ansvar, man lär sig sociala, man lär sig vara ärlig. Golf är en av de sista sporterna där man inte kan fuska längre, eller man sitter i myggmärgen, man ska inte fuska. Det är lite besviken på de flesta sporterna idag, speciellt lagsporter, att det är nästan tillhör att man ska fuska så mycket som möjligt utan att åka dit. Och då menar jag inte bara doping och så vidare, utan jag menar även det här med filmning och liksom, och så fort det är någon närkamp i någon hörna så sträcker alla upp handen, men ja, det är min, och så, men de vet ju. Så så golfen är ju, tycker jag, väldigt stark på det sättet att det är ju, ja, så åker du dit för fusk i golf, då är det ju körd, då är det bara att lägga ner. Alltså det, och då snackar man om man skulle råka flytta bollen någon centimeter fel här och där, och så det sitter så starkt i ryggmärgen att man gör inte så. Det är en ärlig sport. Det är ju den enda sporten där du till och med kan vinna en tävling och sen, fan, det kanske var lite konstigt vad som hände där på 12:an, och så kollar de då och så blir man diskad eller så får man lägga till några slag och så vidare.
Ja. Hur mycket domare är det då?
Kan man säga.
Va? Hur många domare är det egentligen på en tävling?
Det finns ju inga som kollar, ut man är ju själv. Ja. Nu i med tv så har man ju alltså kameror på sig jämt ändå då. Och det är ju väldigt vanligt om det händer någonting på banan att alla som tittar ringer in. Och det är ju också lite skumt att det är många tittare som kan få spelare och få plikt eller uppmärksamma. Men det där var så lite fel ute. Han droppar nog fel på det hålet. Och så kan det vara ett oskyldigt misstag, men att de blir diskade ändå. Så det vore ju väldigt ganska kul i fotbolls-EM här nu om man har, alla tittarna kunde ringa in och ropa till domaren. Varför såg du inte att det var hörna din jävla?
Det är så här mentometer-knappar nästan. Så.
Ja, då jäklar skulle telefonsystemet braka, tror jag.
Är du i ditt livsform eller när var du i ditt livsform?
Alltså fysiskt eller menar du?
Rent fysiskt, alltså liksom. Ja, det hör det ihop överhuvudtaget?
Jag är nog starkare än jag varit på. Ja, jag vet inte tusen om jag var starkare när jag höll på som mest, om man säger så då. Och det är väl mer bara för att jag var tvungen, i och med skador så har jag varit tvungen att träna så regelbundet och mycket. Alltså de sista åren här. Jag tränade visserligen mycket när jag var, ja, för 10-15 år också, men det blir på det alla, ja, när man blir skadad och så här, så inser man att det här är något jag måste göra bara. Mm. Så på det sättet däremot kondisen här som man hade när man var 20 år, det har man väl inte samma så här. Jag vet, jag skulle för några år sedan ge mig tusan på att jag skulle springa milen på under 40 minuter, och det var det jobbigaste jag gjort faktiskt. Det är en av de få, ja, det är några sporter jag är imponerad av. Det är maratonlöpare och höjdhoppare. Det är helt sjukt vad de presterar, för jag vet inte hur många som har provat att springa milen på under 40. Det är inte lätt alltså. Sen ser man de här killarna eller killarna som springer under 2 timmar då, det är helt sjukt där någonstans. Vad sprang de på? De sprang med det här, vad heter det, Göteborgsloppet?
Jag sprang det i lördags, eller förra lördagen.
Ja, men han sprang under en timme, det är ju helt galet.
Det är helt sjukt, vi kom precis vid målgången när han kom inspringande på upploppet. Han sprang fortare än vad jag gör. Alltså,
jo, men jag har provat det där ju.
Alltså, 2 mil, jag, det är liksom, det är helt sjukt.
Jag lyckades komma under 40 då, men då hade jag alltså en puls på, jag skulle säga mellan 180 och 195 i en halvtimme i alla fall. För det var ju liksom bara, det var ju bara upp och sen spurta, kändes det som. Ja. Och sen bara inte lägga, man får inte sluta spurta, och så håller de, och så kör ju de alltså i ett helt lopp, vilket är helt galet.
Ja, alltså det var ju helt sinnessjukt där. När han kom på upploppet efter 59 minuter, liksom 2 mil, så ja, sprang han ju mitt 100 meters tempo.
Ja, men det är ju så. Det är de som inte har löptränat i sitt liv, de är svårt att förstå, men jag har faktiskt bettat det med några så här liksom att, ja, försök häng på 600 meter och så här, du har inte en chans liksom. Det är ju...
Ja, det var någon reporter nu på Göteborgsvarvet som hängde med i starten. om det var för SVT eller något. Men han sprang allt vad han kunde. Och efter någon 100 meter så orkar han inte mer. Och då var de liksom bara förbi honom också.
Det fanns liksom det är imponerande.
Ja,
så i den formen är jag. Jag skulle inte springa milen under 40 nu. Det är bättre skulle jag inte ta, tror jag. Nej. Men däremot håller jag igång mycket om det är, jag kan inte springa lika mycket som jag gjorde förr på grund av att operera båda höfterna då, för det sliter ganska mycket på just de höftkulorna då när man löper. Så det har mest blivit cykling och sådär när det gäller sån träning.
Hur äter du? Jag brukar prata med alla mina gäster om kosten. Har du följt några dieter eller är det något sånt här?
Ja, jag har gjort det. Jag har provat det mesta och det är väl mer att jag äter lite mer som jag vill nu. Jag var lite mer, vad ska man säga, fanatiker förut. Jag provade det mest. Jag var fruktarian ett tag, till exempel åt bara frukt. Och så vidare. Jag har kört olika juice-dieter. Jag har provat det mesta faktiskt. Men nu är jag väl lite slappare på det området, måste jag erkänna. Nu är det mer... Ja, det verkar mer som de flesta som har provat allting till slut. Men ät bara lagom och allting så ordnar det sig ungefär. Det verkar bli det som allas recept till slut blir.
Ja, alltså jag har ju pratat med 36 stycken och alla landar i det där. Ett par lagom så kan du äta vad som helst.
Ja, precis. Men jag har ju ganska bra vissling på det. Om jag inte känner att jag behöver ett jättekaloriintag så har jag i alla fall, då har jag disciplin att inte göra det, man säger så. Men har jag tränat hårt och så vidare, då måste man ju käka. Men har det varit något att jag har flugit eller att jag har varit en slapp i dal och sådär, då har jag fortfarande kvar disciplin att inte ligga och frossa när man inte behöver det i intaget, om man säger så. Nej. Så det är väl bra, men däremot det är inte alltid bara vad ska man säga, frukt och fisk och så vidare och grönsaker, utan en och annan stek får man i sig också. Jag älskar faktiskt snacks, om jag ska vara ärlig, när det kommer till mat, om man säger middag. Jag gillar faktiskt egentligen inte att äta mat. Jag har blivit lite bedövad där efter alla år på restaurangmat och room service och sånt där. Så det är, men däremot, om man har gäster över så gillar jag själva snacksbiten, om det är någon lite olika småtugg. Det är sånt kan jag gilla. Men en sån här femrättersmiddag, det har jag tröttnat lite på.
Ja, men en bricka med lite god schark och någon ost och lite...
Ja, precis. Sånt, sånt gillar lite med tapas-varianter.
Ja, precis. Men du har aldrig behövt reglera vikten med kosten?
Det är samma sak där, så har jag fått ganska bra koll på det. Däremot kan jag pendla en del, det kan jag göra. Om jag tränar mycket och käkar mycket och så vidare, så kan jag både gå upp och ner. Och det kan ju bli, om man säger, när jag var skadad och inte rörde på mig så mycket, då kunde jag ju, och jag blev inte bra fet, om man säger så. Jag blev så där fult fet, får en sån jävla kula på magen. För jag är ju ganska smal annars. Jag blir så här, jag är väldigt avundsjuk på alla de som kan liksom få, det blir lite bredd över hela kroppen. Ja. Men jag skulle kunna gå upp liksom 20 kilo och mina vader är fortfarande strutsvader, om man säger så. Det är, och det är lite tråkigt, så jag måste ju hålla på det där, för jag blir som sagt för... Jag får en sån liten ful kula bara. Och den vill man inte ha. Men jag är inte extrem längre och sådär. Utan det kan slinka ner både smågodis och chips och sådär. Om det blir tillfälle för det.
Du vann ju här nu för inte så länge sedan. En tävling.
Ja, precis. Det var även chockerande för mig faktiskt på ett sätt.
Det låter ju det, förtroende.
Ja, men om man tog bara för några år sedan här, så visste jag inte ens om jag skulle spela. Jag spelade inte egentligen, utan det var ju mer. Jag försökte i så pass många år där och så fick jag bara nya skador. Eller så. När jag kände mig riktigt bra en gång, då skar jag av med fingret på båten och sånt där. Och sen så var det bara... och sen hade jag den här ischiasen som vägrade gå bort. Och så på det sättet hade jag inte den liksom tanken att nu ska man ut och vinna igen, men däremot så har man ju alltid tävlingsinstinkten som man har ju kvar här. När kroppen börjar kännas så bra så tränar man ju för att kunna vinna, men
annars är det väl inte så mycket mening.
Det är inte så att man planerar, men däremot jag blev själv förvånad att jag att det gick så pass bra alltså under press där. Men det enda liksom, vad jag ska säga, som jag kan komma fram till där, det är att vinna, själva vinnarskallen, den sitter nog ungefär som cyklar ungefär, att det blir, man hamnar i någon typ av bubbla eller man ska fokus när det väl händer där. Det svåra är att komma till vinst chans.
Okay.
Att liksom kämpas, för det är ändå, det är ju flera dagar man spelar, så liksom vinstchansen har man egentligen bara på söndag eftermiddag, sista 9 hålen då. Mm. Och kämpandet är från liksom torsdag, fredag, lördag, det är väl, och liksom komma dit, det är väl det som är det svåraste. Sen är alltid märkt när man hamnar där så är det någonting annat som tar över liksom. Då är det inte, ja, då hamnar man någon annan tänk, eller det blir en annan, jag vet inte vad det ska vara. Det är inte riktigt zonen, men man, jag spelar inte av ren så här övertygelse och självförtroende. Det har jag faktiskt aldrig gjort så, utan det blir lite mer att man spelar väldigt vaket och fokuserat av lite av blandning av rädsla och adrenalin och då det är en sjuk känsla. Det är inte så att man står där och är så här superkaxig på det slaget, utan nästan tvärtom faktiskt, att man är så jävla fokuserad för att inte missa, som gör att det faktiskt blir ett jävla fokus på något sätt.
Är du dålig förlorare?
Jag gillar inte förlorare, men jag är inte dålig förlorare.
Jag, min fru säger att jag är dålig förlorare, men jag vill ju bara inte, jag vill ju inte förlora. Jag är inte så, jag är sugen på att vinna alltid, men jag är ett osugen på förlora.
Men jag gillar inte att vinna, man säger så, utan, så det är ju en drivkraft. Jag tror misslyckande är nog större drivkraft för mig än vinst, om man säger. Alltså att det är mer drivet, alltså att om det inte går så bra så kan det bli ett väldigt driv att jag vill göra bättre. Och självklart blir slutmålet då vinst. Men att själva vinsten kanske inte alltid varit det man har tänkt på, utan det har varit mer varit att har det gått dåligt en dag, då tränar man extra hårt och så vidare. Vissa är ju så att de tränar mycket mer i medgång. Jag blir nästan mer peppad i motgång, om man säger så.
Man vill steppa upp det lite grann.
Ja, precis. Att det här skiten håller ju inte. Nu får du fan skärpa. Nu får du lägga in 2 timmar till här liksom.
Hur kändes det nu när du vann?
Ja, men det var ju jävligt kul och så här, för det är, ja, många förväntar sig liksom att man ska, som jag känner med bra kropp, att man ska komma tillbaka och vinna och så där igen, men det är ju väldigt bra lirar man lirar mot, men det är ju legender allihopa här, så det är, och jag är förvånad hur jäkla duktiga de är och så vidare, alltså, det är, och om man tar en kille som Bernhard Langer, han tränar ju, ja, det är imponerande, han har ju haft en enormt bra karriär. Och han tränar ju fan hårdare idag än vad han har gjort, skulle jag tänka, någon gång i sin tävlingskarriär. Så han är i gymmet 6 varje morgon, och sen tränar han hela dagen sen. Och sen slutar han med att vara på gymmet klockan 6 på kvällen igen. Vilket är helt otroligt efter man liksom har redan, man kan tycka har gjort sitt. På, ja, man har ändå varit
världsetta.
Hur
gammal är han?
Vad kan han vara? 56 kanske, och sådär. Men han är ju jäkla vad motiverad han är och disciplinerad. Det är, ja, men det är imponerande. Han är, ja. Jag menar, han kan vinna en tävling eller så, går bra så här, så kommer han hem liksom, så flyger vi tillsammans hem och sådär, så frågar jag, ja, vad ska du göra imorgon? Ja, då ska han liksom resa ut nästa morgon med en gång och köra träningsvarv, och så kör han bara fullt ös hela tiden. Och det är imponerande, men det säger vi mycket av, det är därför alla de som är där har hamnat där också. Det är för att de alltid haft den här jävla namnet och liksom att, ja, nu är det här som gäller, då kör man. Det är liksom, även om man kan säga att det kanske är lite mer avslappnat så, men om man själva, disciplinen och instinkten då, det här, nu är det här som gäller. Det är väl, har väl alla de i kroppen bara. Och det är därför de blir legender allihop.
Har du något tips till folk där ute? Alltså träningstips som kan gälla för alla.
Träningstips. Som gäller alla. Alltså det är inte bara de som har varit skadade och så vidare, utan det ska gälla precis alla.
Ja, men precis, alltså, ja. Finns det något sånt universaltips som man kan ge till vem som helst?
Ja, om man ska säga det jag har lärt mig genom åren, om man ska säga träningstips rent, med sättet att träna på, det är ju det är att det är mer jag tycker det är mer resultat och viktigt att man kör regelbundet och kanske inte lika jäkla 110, alltså maxar en hel dag i träning och så vidare, att man mer kör regelbundet och kanske inte kör lika intensivt och hårt, speciellt då för de som inte kanske ska vara elit på elitnivå då, men att det är väldigt viktigt att man har sin dagliga rutin, och man, som i alla vanor, det gäller bara att skaffa sig en vana att man liksom, det blir en del av dagliga rutin att man gör det här, man går ner och gör sina övningar, man kör sitt löppass eller cykelpass eller vad det kommer, och det behöver inte vara något speciellt. Ibland kan man få för sig att träningen ska vara så jäkla intensivt och speciellt, men håll igång är faktiskt väldigt viktigt också. Att man bara ser till att det händer grejer.
Ja, men det är väl ett perfekt tips att man
ska bara hålla igång. Ja, sen har jag alla olika teorier på hur man ska träna. Ja. Men jag har ju märkt att det är viktigt att, ja, precis, att man har sin vardagsrutin och kör på den. Och sen att man håller upp en vecka och sen kör man järnet nästa helg till exempel. Och sen så håller man upp och då är det bättre bara sprida ut träningen lite grann.
Sista frågan här. Är det någon du tycker jag ska prata med? Är det någon du tycker skulle vara intressant att höra hur den tränar?
Ja, det är jag får se här nu. Vilken sport?
Ja, det behöver ju inte vara sport heller egentligen. Jag har till exempel pratat med Göran Hägglund i podden också. Han springer mycket.
Ja.
Det är liksom... hur folk får ihop det och...
Ja, jag skulle vilja... Vad jag är imponerad av, om man säger på elitnivå, de som har det, gäller VM, OS, allt från då kanot till fäktning eller sån där. Sporter som inte är då sedda som, vad ska man säga, globala pengamaskiner. De har sitt... Ja, de jobbar nästan heltid och sen så kör de ändå träning på elitnivå utöver det. Så det var ju väldigt många sporter förr då, men det blir mindre och mindre sporter som fortfarande har det här. Att deras sporter är inte tillräckligt stora för att få in de här pengarna som behövs. Det behövs sponsorer, men det finns inga prispengar direkt. Så det ska vara intressant att höra hur de idrottsmännen och kvinnorna får ihop vardagen, det här med att de har faktiskt arbete och sen ändå är de alltså på... och tävlar om OS-guld och så vidare. Det tycker jag först och främst väldigt intressant, men väldigt imponerande också. Jag skulle vilja höra hur de får ihop hela den träningen och vardagen.
Mm. Ja, men då ska jag hitta någon sån. Någon lite...
Ja, men då alltså med en sån här sport som... ja, som kanot. Jag vet inte vad det är för prispengar kanot. Jag kan tänka mig att det är någon jätteprispengar i kanot till exempel. Många av dem har ju vanliga jobb alltså, och sen ändå är det med att slåss om guld och silver och brons i OS.
Man får liksom betala sina resor själv till
ja, precis. Och det är så bundet, så jätterika och... ja. Och det, då, där kan man ju snacka av drivkraft och intresse för att orka med hela den svängen utan liksom få ut något ekonomiskt, utan det nästan kostar ekonomiskt att hålla på med det här än att det ger någonting. Och det är imponerande tycker jag.
Ja. Ja, men det, jag ska se om jag hittar någon lämplig kandidat. Är det något du tycker vi har missat?
Ja, det är svårt att gå igenom. Om man säger, du frågar hur jag tränar, så här, det är svårt att gå igenom liksom träningsritualer per telefon eller per så här. Det måste ju nästan visuellt till sånt, men det är annars...
Hur ser du på träningen med barnen? Alltså, de börjar ju bli...
Ja, barnen, de har alltid varit aktiva och så vidare faktiskt inom olika sporter. Vilket är väldigt kul att de har tagit upp det. Så det är kul att även som min äldsta Peg, hon har ju alltid tränat väldigt mycket alla år. Om det är fys och styrketräning och löpning och så vidare då. Och alla har varit med, alla har varit fotbollskaptener för skollagen, om det är både fotboll och lacrosse och vad det nu har varit då. Mm. Så de har jag haft med sig och det är, ja, jag tycker ju sport och idrott i sig är väldigt bra. Man lär sig väldigt mycket av att hålla på med idrott överhuvudtaget tycker jag. Man lär sig om sig själv, man lär sig kamratskap, man lär sig gemenskap, man lär sig hur man ska bete sig, man lär sig ta ansvar och så vidare. Så det är, det tycker jag är bra, och i allmänhet så är ju Sverige väldigt bra på, har ganska bred satsning på sport och idrott.
Ja, rätt duktiga på att plocka upp ungdomar i olika klubbar.
Och, ja, men jag är ju förvånad faktiskt. Jag menar, Sverige är ju väldigt bra på ha mycket föreningar och så vidare för olika idrotter, sport och så vidare. Men när jag flyttade till USA så är jag förvånad hur stort det är även i USA då. Alltså, om man säger på vilken skola som helst så har de ju ett fotbollslag, de har ett golflag, de har ett basketbollag, de har ett baseballlag, de har ju, så det är så väldigt, man kan inte alltid tro att det är så inne i skolgången i USA, men det är väldigt ovanligt att elever inte är med i något av lagen i skolan, och det tycker jag är väldigt bra, och att de får den här känslan om att de tillhör någonting och så de får känna sig att satsa på och få ansvar för, känna ansvar för. Så det, men det, jag trodde inte att det var så brett i USA som det faktiskt är.
Ja, det känns som det är mer knutet mot skolan där, att de har mer skollag och väldigt mycket mindre rena klubblag liksom, eller klubbar på det sättet.
Ja, de har ju, i USA har de idag väldigt mycket satsning på skollag, och det behöver inte vara att det måste vara på elitnivå, utan de har sina lag oavsett om de är bra eller dåliga, vilket är bra så att alla får chans att vara med. Men sen har de ju väldigt mycket, om du vill satsa så har de ju då, de kallar dem för traveling team istället. Det är om du är tillräckligt bra då, så är du ju med kommunens lag också som reser och spelar mot olika grannkommuner och så vidare. Mm. Och det trodde jag inte var så brett, och själva, om man ska säga det här med coacher, ja, lagkapten eller vad ska man säga, som har hand om lagen, som ställer upp på helger och sådär. Det trodde jag inte heller var så brett som det är i USA, utan det är faktiskt på Sverige-nivå där. Föräldrar och så vidare som är med och tränar lagen och reser och ger upp sin fritid för de här olika lagen på helger och så vidare. Och det är också lite större än vad jag trodde. Jag tror det mer var ett svenskt fenomen det här, att det var så mycket fritidsengagemang, om man säger så, i olika sporter och idrotter.
Ja, det där föräldraengagemanget, att det ska köras runt och fixas och grejas. Det är väl härligt att de har det. Ja, men jag känner att vi är färdiga här då, liksom.
Ja, jag kommer inte på något mer direkt så här, som sagt, för det är väldigt svårt att gå specifikt in på vad för typ av träning man håller på med. Ja, det är som man skulle säga mental träning och sådär, men det är ett långt kapitel det också.
Har du kört mycket mental träning?
Jag hade ju turen, om man ska säga så, att det var Lars-Erik Sandler var medlem på vår golfklubb när jag var runt 15 år där. Och han var väl den som startade igång där med mental träning, speciellt inom golfen och så vidare. Men han har hållit på med alla sporter. Så det var väl den svängen det började hela det med. Och det har man haft väldigt nytta av. Man tycker det kan låta lite larvigt här med mental träning. Antingen har man vinnarskalle så har man inte. Men det är ju mycket annat som går in i mental träning. Det är ju, och då kan man börja prata om meditation och ren fokusträning och sånt där. Det ger resultat, om man säger så. Så man ska ju inte bara tycker att det är hokus pokus där med mental träning, och ibland låter det större än vad det är, utan det är mer att man centrerar tankarna till det man håller på med, och på ett sätt kan det vara viktigare än någonsin idag när alla är så splittrade i sitt fokus, som man säger, med både tvn står på, datorn står på, telefonen översmäller hela tiden och så vidare, att man ägnar lite tid på dagen och bara lugna ner tankarna och fokusera sig på någon liten mindre, vad ska man säga, vad du kan vara en tanke eller inte tänka alls, vore det ju perfekt såklart, men
stänga av det där.
Ja, men det är om man säger meditation och sådär, det går ut egentligen på att inte tänka alls, men det är ju, och det ger väldigt mycket faktiskt när man, speciellt om man tar en golfsving då som är över stort sett på en sekund, och du har liksom en klubba som kommer farande i 200 km i timmen här som ska träffa en boll. Och i exakt rätt vinkel så hinner du ju få in någon tveksamhet och sådär, så går det ju åt pipan då. Och det är just de här ögonbitarna som är väldigt viktigt att man kan hålla sig fokuserad på en uppgift. I alla fall i golf då, en sekund vore ju väldigt bra. Vilken kan låta lite.
Lite short attention.
Ja. Ja, men sen allting med inre self-talk, hur man snackar med sig själv när man håller på, vad man har för attityd. Det tillhör ju mental träning också det här, liksom. Hur man hur man dealar med misslyckanden och så vidare, hur man, allt det där ingår ju också mental träning, så det finns ju många olika nivåer på mental träning, och det är ganska brett ämne egentligen. Men de som inte har hållit på med det så låter det kanske lite mer som lite mer hokus pokus.
Men det, golf känns ju väldigt mental träning kompatibel.
Ja, golf är ju väldigt mentalt, och det är ju just därför det är ju ingen reaktionssport som nästan de flesta sporter är. Ja, du får en passning och sen ska du slå till, så blir det med att man reagerar. Golf är ju mer som mentalt då, som straffspark, och där ser man ju många på väldigt hög nivå som inte har det, ja, som får lite panik då när det blir straffsparkstillfällen då, att man då får man verkligen hinna stå och tänka som i golf. Shit, det här kan ju gå åt helskott, jag kan ju missa, och det är därför golf behövs då, starkt mentalt, och att man har tränat mycket mental träning då för att kunna få bort de här negativa tankarna och verkligen inrikta sig på vad man ska göra. Och de som inte är vana med det, speciellt i lagsport eller sådana där, mer reaktion, tennis och så vidare, så är det ju ja, så kan det bli att man får lite så här gummiarm och så där ibland. Och det är ju, golf är ju utsatt för det i stort sett, ja, det är varje slag ju, så har du ju alldeles för mycket tid att tänka efter vad du inte ska slå bollen istället för att vad du ska gå.
Och så har du alldeles för mycket tid att tänka på vad du slog förra bollen.
Och vad, ja, du, precis. Vad och du måste jävlar, göra med nästa. Treputtar jag därför. Och det är ju, ja, men det är du som till exempel när jag vann här förra veckan, det är ju väl, jag kommer på mig själv många gånger att man bara, att tankarna går lite förväg, vad fan, oj, gör jag bara så här nu så kan jag nog vinna det här, och så bara, nej, stopp nu för tusan, nu tar vi det här slaget, och man får ju liksom backa sig själv, lugna sig själv hela tiden. Och det är mycket sån där mental träning, sen är det självklart erfarenhet och så vidare, men mental träning är viktigt tror jag för alla nivåer man nu vill prestera på.
Ja, det hjälper ju över hela linjen i livet och...
Ja, precis, det är, ja, så det är. Och just därför är det också väldigt bra att man blir utsatt för olika, vad ska man säga, idrottslag eller olika fotbollslag, hockeylag, tennislag och sådär. Det har man ju nytta av. Även om man inte når någon superelitnivå och så vidare, så är det bara här att vara med om och få med hur man beter sig i lag, ja, med andra medspelare som man då blir kanske med medarbetare och så vidare sen. Mm. Så det är ju... Ja, det är väldigt bra tycker jag. Och sen är det ju väldigt viktigt att man då inte bara har det här att man måste bli bäst och värdsätta och sådär här. Och det blir ju så väldigt mycket fokus på det idag i och med sociala medier och sådär. Där det är många som liksom tycker att de misslyckas om inte de blir värdsätta då. Men det är ju, man får inse att det är väldigt få som överhuvudtaget kan livnära sig på idrott och sport överhuvudtaget. Utan det är ju de flesta som får göra på mer korpnivå. Och vilket är helt okej. Okay.
Ja, men det är ju så. Det finns ju inte 7 miljarder sporter, så att det är ju...
Nej, precis.
Det är väldigt många fler som inte är världsbäst.
Konkurrensen inom golf finns ju så enormt. Och sen är det ju bara 400-500 som kan försörja sig på det här till slut. Så det är ju... Om man tar det då 9 miljarder så är det inte så jävla många.
Nej, det är alltid bara en som kan vara bäst.
Nej, men däremot tar man nytta av... Att försöka tror jag, men det har man nytta av resten av livet oavsett man vilken idrott eller sport man håller på med. Att utsätta sig för de här olika situationerna har man nytta för av all framtid.
Mm. Ja, men det tror jag. Det tror jag också. Så tack så mycket för att du ville vara med.
Ja, men det var kul. Ha det bra.
Tack. Hej.
Så, där var det. Jag hoppas ni lärde er lika mycket om golf som jag. Jag tar med, men det finns mycket jag tar med mig från det här. Verkligen. Alltså en hel del som jag tar med mig från det här. Och som sagt, tipset där, det är ju som alla säger. Håll ut. Bara gör det du tycker är kul. Och det är det jag gör nu. Men följ honom på de, ska vi säga, sociala medierna. Instagram och Twitter. Och det är ju då Jesper Parnevik på båda två. Det är ganska enkelt. Han är väl ganska så ensam om att heta Jesper Parnevik. Så att Jesper Parnevik på Instagram och att Jesper Parnevik på Twitter. Och där kan man väl säga att man vet inte riktigt vad som händer. Men underhållande kan det vara faktiskt. Det var väl, följ mig. Där vet man inte heller vad som händer. Det jag vet, ni kan följa mig, det är Eggemannen, Alltså att Eggemannen på Twitter, på Instagram. Och sen har ni ju den här eminenta lilla Facebookgruppen som heter Du får vila sen. Och sen kommer det ske lite förändringar här. Detta blir ett avsnitt. Sen så kan det dröja en vecka eller någonting. Men det kommer, och ni som, om det är någon där ute som prenumererar via iTunes. Så kanske det behövs en uppdatering på det. Jag vet inte hur det kommer gå. Ni får hålla utsikt över, det. Vadå håll utsikt? Så ni ska sitta på någon pedestal och titta ut. Nej, håll utkik efter det. För jag kommer läggas om så att jag kommer läggas ut på annat ställe. Tror jag. Så blir det. Men så jag kan inte säga till nästa vecka riktigt 100 säkert än. Men det kommer rulla på. Det kommer rulla på. Jag har massor med spännande gäster på gång som jag tror ni kommer gilla. Men tills nästa gång vi hörs. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.